Ära, ära, halleluja. Ära, ära, halleluja. Ära, ära, halleluja. Guds rike tågar fram. Guds rike tågar fram. Bosse, han pratade på talade ett bibelställe som stod att nu är frälsningens dag. Idag är frälsningens dag. Då kommer jag att tänka på, kommer ihåg en predikant som heter Bill Stenberg. Han tar, ni vet, ibland det var lätt, det att säga imorgon. Jag väntar till imorgon. Vet farao där i Egypten. Där var paddor. Paddor överallt. Paddor i sängen hade de krälde med en, va. Och liksom Mosan hade sagt och far liksom att jag kan ta bort dem, säg till, så säger jag till Gud, de försvinner. Och vad säger den karthoken? Imorgon, sa han. Han kunde ha sagt till Mose, ta bort dem nu. Nej, imorgon. Och det är väldigt lätt. Imorgon. Men idag är frälsningens dag. Ja, förra gången då gjorde jag slut på Efesierbrevet. Och det var ju Paulus som har skrivit det där. Paulus, han har skrivit fler brev. Romarbrevet, det tror jag är ett bra brev. Det står först bland breven. Och när Paulus skrev det där, då hade han inte varit i Rom. Men det var människor som hade kommit till tro. Dels genom hans predikan och genom andres predikan som fanns där i Rom. Och Paulus, han tänkte sig, han planerade att jag ska fara dit. För han hade tänkt sig åka till Spanien. Det skriver han om i det 15 kapitlet här i Romarbrevet. Han hade tänkt sig åka till Spanien. Och för han hade gjort det han skulle österut. Och nu skulle han dra sig mot Spanien, hade han upplevt. Och då skrev han det här brevet som förberedelse. För att han ville att när han kom dit så skulle han dela andliga gåvor med dem. Han skulle träffa dem i Rom. Och han hade tänkt att de skulle utrusta honom för den här resan till Spanien. Nu kommer väl kanske aldrig till Spanien, men han skrev i alla fall Romarbrevet. Och det Romarbrevet, det skrev han, det står i Apostlagärningarna, står det när han var på sin tredje missionsresa. Då var han ett tag, han tog en paus, står det där. Han stannade i Korint i 3 månader. Och det står inte så mycket om vad han gjorde. Men han skrev i alla fall, det här Romarbrevet skrev han under den här perioden när han var i Korint. Och i Romarbrevet så sammanfattas det ju en grundläggande undervisning. Det är liksom en grundläggande utlägg över vad tron är för någonting, vad det kommer. Så det står väldigt mycket i Romarbrevet. Och Paulus, för den som inte vet, jag ska ta och läsa bara lite grann vad de skriver här om Paulus. Vet du, Paulus, han har skrivit många brev, åtminstone 13 brev i Nya Testamentet. Och var det han som skrev Hebreerbrevet, så är det väl 14 dagar i så fall. Men Paulus, han föddes i Tarsus. Och det ligger i södra Turkiet. Var ni där och hälsade på och tittade i Tarsus när ni var i Turkiet? Nej. Men det ligger i alla fall i södra Turkiet. Och han var jude. Han var romersk medborgare. Och han blev kristen efter att Jesus Kristus hade uppenbarat sig för honom. Och Jesus kallade honom till tjänst. Så han visste att han hade ett uppdrag. Han visste sin plats, han visste sin position. Han var en hängiven farisee. Och han förföljde den kristna församlingen våldsamt innan han fick det här mötet med Jesus. Han var en, såg sig själv som en tjänare till evangeliet. Och tjänare, det används ofta om Guds män. De var tjänare. Men han såg sig som tjänare. Och han var apostel. Normalt så är de som är apostlar, det är av de 12 som var med Jesus. Och så valde de istället för Judas igen. Men han var, Paulus, han var utvald. Han hade sett Jesus. Han hade fått ett personligt möte med Jesus på vägen där till Damaskus. Och han var på ett särskilt sätt utvald. Så därför så blev han, skriver han själv, att han blev kallad till apostel. Och han kunde själv benämna sig apostel. Och det står till mig att han var avskild. Det var liksom på något vis, han var ett redskap i Guds hand som skulle berätta glädjebudskapet, som skulle förkunna glädjebudskapet, evangeliet om Guds frälsning till hedningarna. Petrus, vet ni, han var liksom den som var första företrädare för det judiska folket. Men Paulus, han blev först han sänd till hedningarna. Och det hindrar ju inte att när han blev omvänd så började han ju där i Damaskus och bevisa med skriften som grund att Jesus var Messias, han som skulle komma. Han hade ju varit på väg dit till Damaskus för att sätta dem i fängelse. De var helt fel. Men så gick det upp. Han fick ett möte med Jesus. Och det liksom blev klart. Han hade läst skriften. Han hade skriften som grund. Och det bara gick upp ett ljus för honom. Och han kunde direkt med skriften, med Bibeln, med Gammaltestamentet, visa att Jesus, han som de hade korsfäst, han som hade dödat, han var Messias. Då står det så här i början på Romarbrevet. Han börjar alltid med en hälsning. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Han vet sin position. Han tvekar inte ett enda dugg. Han liksom slår fast på en gång. Han är Jesu Kristi tjänare. Han är kallad till apostel. Han är avskild för evangelium, Guds evangelium. Och det här evangeliet, glädjebudskapet, det finns räddning, det finns hopp. Jag behöver inte missa målet. Det har Gud utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son. Paulus, han säger, det står i skrifterna, det står i skriften om Jesus som skulle komma. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Han kan konsten och sammanfatta det där. Det är ju liksom evangeliet i ett nötskal. Va? Jag läser det rakt en gång till. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Gud vill att alla människor ska komma till tro på honom. Och inte bara judar utan också hedningar. Och vi får räkna oss till hedningarna, va? Och Jesus, han dog för judarna. Han dog för hedningarna. Han dog för mig. Och det här får vi sätta vår tro till. Från tro till tro står det på något ställe. Ja, men det, och då är det ju som så att vi ska, det står också vi ska tro som ett barn. Vi får land i tron, får vila i tron. Det liksom är inte bara att ha i huvudet utan det måste gå ner till hjärtat. Vet du, en gång var det jag hörde en som talade om, de gjorde sådana, är det pantomim det heter, när de gör rörelser och grejer och inte säger någonting, men det är liksom man ska förstå ändå. Och det handlar om en som visste, han visste precis, han kunde Bibeln, han hade läst mycket och han förstod, han visste vad långt det var till månen, och han visste liksom allting, han kunde alla fakta. Och sen så säckade han ihop och dog. Och han kom inte till himlen. Och då var frågan, hur långt från himlen var han? Och då kom han med en linjal och så la han den från så här. Det var 30 centimeter. Han sa att det var 30 centimeter först, ja. Och så kom han med linjalen. Det var 30 centimeter mellan huvud och hjärtat. Så vi får alltså, vi får be om hjälp och tro då. I alla fall, vi ska ta emot och säga, okej, Jesus, jag själv, jag kapitulerar. Nu hjälper du mig, för jag vill ta emot det här. Jag vill ha del av dig, jag vill ha gemenskap med dig. För det får inte bara vara en teori, utan det får landa i hjärtat och så får vi tro, va? För genom honom har vi fått nåd och apostlarämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Var det bara dem i Rom? Nej, jag tror det var oss här i Smedjebacken också. För att bland dessa är också ni, nu skriver han här till dem i Rom. Men jag väljer att ta till mig det här. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla som bor i Rom. Ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd och frid vare med er. Nåd vare med er och frid från Gud vår fader, Herren Jesus Kristus. Han gör en väldig inledning och han sätter auktoriteten. Han visar evangeliet. Det här kommer att, brevet här, det kommer att handla om. Det kommer att vara fast grundat i skriften. Det kommer att förklara det som den kanske hade hört hände. Vad sa Jesus? Och Paulus, han kommer i brevet här och förklarar. Först så skriver han här att han vill komma och hälsa på dem. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Därför att man i hela världen förkunnar er tro. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son. Han är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner. Och alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er om Gud vill. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Jag menar för att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro, er och min. Bröder, Jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk. Men hittills har jag blivit förhindrad, både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. Paulus, han hade efter det mötet med Jesus på vägen till Damaskus, då liksom hade han bara en sak framför sig, och det var att han skulle sprida ut glädjebudskapet om det finns frälsning, det finns hopp, det finns räddning. Vänd om, du behöver inte gå förlorad, du behöver inte missa målet. Det gäller även hedningarna. Paulus, han ville ha ut det här och han ville dela gemenskapen med dem. Han ville att, han skulle dela gåvor med dem, andliga gåvor. Och jag tror vi får vara öppna och vi kanske också tänk om det kommer en som Paulus hit. Vore grejer, va? Så inte behöver höra Bjarne jämt. Jaha, det är väl inte helt omöjligt. I alla fall, Paulus, han vill komma till dem och så skriver han brevet som vi kommer att hamna i här. Och så står det här brevets tema: jag skäms inte för evangelium. Vad är det? Evangeliet, det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige skall leva av tro. Den rättfärdige skall leva av tro. Evangeliet. Paulus, han skäms inte för evangeliet. Han har upptäckt dess kraft. Han har upptäckt, han har gjort en personlig erfarenhet, och det tror jag är väldigt viktigt att vi gör, en personlig erfarenhet av vandringen med Jesus, att vi har ett personligt möte med Jesus, så att vi vet att vi står på den sidan som är på segersidan, och vi behöver inte stå tillbaka och skämmas när vad ska folk tänka och grejer, va? Paulus, han visste, jag skäms inte för evangeliet. Varför inte det? Jo, han visste att evangeliet, det är en Guds kraft. Guds kraft är verksam i evangeliet. Och evangeliet, det frälser, det räddar. Ja, vilka räddar det? Var och en. Ja, vilka är var och en? Det är alla. Och vad var det de skulle göra? Alla som tror. Först juden och sen greken. Så tro på Jesus, så blir du frälst. Lita på Jesus. Och det gäller att jag liksom tar till mig. Jag läser och så förstår jag, så poppar upp. Jag får ett möte med Jesus. Det gäller mig. Rättfärdighet från Gud. Jag har fått en rätt ställning, inte på grund av att jag var så bra, utan för att Jesus dog för mig på korset, på Golgata kors. Han gjorde det. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Tro är en vandring. Av tro till tro. Så jag tror det gäller att börja och inte säga som den där farao om paddra. Imorgon. Nej. Nu är frälsningens dag. Idag är frälsningens dag. Sen står det här i Romarbrevet i första kapitlerna. Det handlar om liksom att människans situation, den är inget vidare. Paulus han visar här att om vi inte vänder om så går vi förlorade. Guds vrede uppenbaras från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbarat bland dem. Gud har ju uppenbarat för dem. Endast från världens skapelse ses och uppfattas. Hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur. Genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Alltså om man ser på naturen. Då kan man förstå att det här, det har inte kommit till av en slump. Jag tror, mig säger det fall, att när jag tittar på naturen, det är en konstruktör bakom. Om man ställer för att titta upp mot stjärnorna och så ser man, oj. Ja, och jag tror att ni sa ja innan korset försvann. Jag menar, om jag står och tittar på stjärnorna, jag får liksom känslan, det kan inte ha blivit själv. Och så tittar jag mig här och så ser jag på träd och växter. Och så tittar jag på mikroskop kanske. Alltså man kommer ner, det är en ordning. Jag är övertygad om, det är en konstruktör bakom. Säg mig det. Tänk, hur kan kroppen fungera? Vet ni hur mycket blodkärl man har i kroppen? Vad långt är det tror ni? 700 mil. Jaha. Och alla blodkroppen, nu kommer från ämnet, men tänk, det här är kuriosa kanske. Om jag tar blodkroppar och lägger dem, vet du, som en kronor kant i kant. Vad långt kommer det då tror ni? 4 varv runt jordklotet. Och så var det en författare som heter Isaac Asimov. Sen där science fiction författare. Boken handlar om en vetenskapsman som fick en blodpropp som satt på ett konstigt fel ställe i huvudet. Och de skulle ta bort den där. Ja, vad gjorde de? Ja, de förminskade en ubåt till en vit blodkroppsstorlek. Och så fick de in den här i kroppen. Va? Och den kom och åkte igenom, ja, och navigerade i 700 mil. Stor som en vit blodkropp för att komma rätt. Ja, ja. Vi kanske kom. Men i alla fall, kroppen, den är vi ju helt fantastiska. Och det kan man se hur olika grejer, knäskål och grejer, hur det har blivit. Det har liksom inte utvecklats fram, utan jag tror vi har en konstruktör bakom. Jag säger på, som Paulus säger, att vi kan se, vi förstår att det är en konstruktör bakom, och så får vi liksom söka honom. Fastän det kände till Gud, prisade det inte honom som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar. Jag kan bäst själv. Det var ju så som människan sa när hon gjorde kompanjonskap med djävulen. Varför ska jag gå här och ta information från Gud när jag är skapad? Jag har fri vilja, jag kan bäst själv. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. Det bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av döda människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. Det bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Ja, jag bara läser här. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är emot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. Det lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Oj, sådant gör det fastän det mycket väl känner till Guds rättvisa dom. Att den som handlar så är värda döden. Ja, det samtycker också till att andra gör det. Det är ju en mörk bild som Jesus med människan. Och sen är ju människan, vi har ju skapat, vi har ett samvete. Eller hur? Man känner på ett vis och sen så blir det dövat ibland. När det har gått för långt så blir samvetet dövat. Men människans situation är att jag går förlorad. Om jag inte vänder om, och då är ju det Paulus talar om för det här budskapet, evangeliet om frälsning, om räddning som Gud har gett, evangeliet om Jesus Kristus, och det är det Paulus förkunnar. Och länge fram i Romarbrevet så ser vi fortsätter tag med hur problemet för människan, men det finns också en lösning, och lösningen är Jesus Kristus. Och som Bosse läste här, idag är frälsningens dag. Vi ska inte göra som farao och säga att vi väntar till morgon och får bort paddorna. Idag är frälsningens dag. Tack kära Jesus att du är med här, även om det kanske har varit lite osammanhängande. Men jag tackar dig för att frälsningen kommer genom dig. Och att jag tackar att du var med Paulus och att han fick skriva Romarbrevet. Och att vi får ta det några söndagar här framåt. Att vi ska få bli styrkta i tron på dig. Och vi ser att det finns hopp i en mörk värld. Amen Jesus. Amen Jesus.